Miten turvallisuutta rakennetaan molemmissa maissa?
Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Vilma Klo.
Tusen tack Vilma Klo med finska nyheterna där. Stora nyheten senast här lokalt är ju förstås den om Volvo Cars som kommer att behöva tillverka fler fordon i sin fabrik i South Carolina i USA. I en intervju idag så har Håkan Samuelsson, vd då, för Volvo Cars gått ut med det här beskedet, givetvis då efter det som kom från president Donald Trump här igår kväll om besked om tullarna.
Strax P4 Extra.
Starka reaktioner efter USAs besked om höjda tullar. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kommer hit och så försöker vi reda i vad det här beskedet kan innebära för dig. Cecilia lämnade spel på nätet på grund av trakasserier. Rädda barnen utbildar nu vuxna som ska fånga upp unga som blir utsatta. Och så är Trädgårdstiders Malin Persson gäst. Först Ekonyheter med Daniel Klara.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard kommer inom kort möta Turkiets utrikesminister för att prata om fängslade journalisten Joakim Medin.
Framförallt är det viktigt för mig att berätta hur angeläget det här är för Sverige och att vi verkligen vill se till att Joakim Medin kan få komma hem till sin hustru. Regeringen kommer göra allt vi kan för att han ska kunna få komma hem.
Mul- och klövsjukan sprids i Europa. Och nu bedömer Statens veterinärmedicinska anstalt att risken för spridning till Sverige är förhöjd. Vi hör landsbygdsminister Peter Kullgren.
Det är en oerhört smittsam sjukdom som vi absolut inte vill ha in i Sverige.
I Tyskland, Ungern och Slovakien har det rapporterats fall av sjukdomen med nya fall den senaste veckan. Nu även i ett område nära Österrike som därför omfattas av restriktionszoner. SVA beskriver risken för svensk del som fortsatt liten, men större än tidigare. Man uppmanar också djurägare och veterinärer i Sverige att vara extra uppmärksamma. För många lantbrukare vore en smitta i Sverige rena mardrömmen. Och idag har regeringen gett SVA och Jordbruksverket i uppdrag att utreda riskerna med flera allvarliga djursjukdomar. Vi behöver veta både hur de kan förebyggas och hur de ska hanteras om olyckan väl är här.
Det cirkulerar ganska många sjukdomar och det gäller att vi är förberedda på allt.
Reporter här var Si Holmgren. Gruppen Kent gjorde att hotellbranschen fick ett uppsving i mars. Kents återförening visar sig statistiken över antalet sålda hotellrum enligt branschorganisationen Visita. I Stockholm ökade efterfrågan med 5% i mars. Det var Ekots nyheter.
Radiosportens minleder alpint. Den italienska storstjärnan och världscupvinnaren Federica Brignone har kraschat vid italienska mästerskapen. Hon gränslade en port i andra åket i storslalomtävlingen och fick föras bort med helikopter. Det är nu inte känt hur allvarlig skadan är. Brignone är en av de stora favoriterna vid kommande OS i Italien. Bandy Finland drar sig ur VM nästa år, detta för både herrar och damer, uppger SVT. Man har helt enkelt inte råd att skicka några lag. Vi fortsätter med ridsport, för ikväll så inleds världscupfinalen i hoppning.
Henrik von Eckermann har chans att vinna världscupfinalen i hoppning för tredje året i rad. Men i år så kommer han inte till tävlingen som stor favorit. Det är eftersom han inte ställer upp med sin superhäst King Edward utan med något mindre rutinerade stoet Iliana.
Vi får se på en dag i taget. Första dagen är då en tidshoppning som egentligen ska passa henne väldigt bra eftersom hon är en väldigt snabb häst i sig själv. Så att jag ser fram emot den dagen och så får vi se hur det går.
Totalt väntar tre tävlingsdagar där pallplatserna fördelas på söndag. Världscupfinalen är något som den svenska världsettan rankar högt och som man jämför med ett mästerskap.
Det är väldigt, väldigt bra startfält här i år. Det här är väl det mästerskapet som, ja, förutom då EM i sommar, men det är ju ett europeiskt mästerskap och inte ett världsmästerskap som då världscupfinalen är.
Vi följer tävlingarna i P4 och appen SR Play med start 7:15 ikväll. Reporter Isabel Gradin. Nu fotboll. Det ska bli lättare att kunna kombinera föräldraskap med landslagsspel framöver. Fotbollförbundet skriver idag att A-landslagsspelare med småbarnsföräldrar ska erbjudas exempelvis ekonomiskt stöd till barnpassning eller möjlighet att ha med barn eller en partner till samlingar. Det här är ett nytt spelaravtal. Det var sportnyheterna det. I studion idag, Patrik Ljunggren.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Malmö. Här är Svetlana Pastohovic med P4 Extra.
Starka reaktioner efter USAs besked om höjda tullar för flera länder. Hur vill den svenska regeringen tackla det här? Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa är med oss i dagens program. Och så reder vi i vad det här beskedet kan innebära för dig. Cecilia Holmberg lämnade spel på nätet på grund av trakasserier. Nu utbildar Rädda Barnen vuxna som ska fånga upp unga som blir utsatta. Hon har hängt på catwalken i Rom. Nu ser vi henne i gummistövlar i lera, trädgårdstider. Malin Persson är dagens P4 Extra gäst. Och så ska vi prata om att skjuta upp saker. Ja, du vet säkert vad jag pratar om. Ny bok ska ge oss tips på hur vi kan börja göra saker nu, inte sen. Där någonstans har du dagens program. Välkommen. Meira Omar med Hash Hash i P4 Extra, hör du den? Ja, det kommer ju starka reaktioner på USAs president Donald Trumps besked om höjda tullar för varor som importeras till landet. Och för EUs del av varor därifrån så blir de nya tullarna 20% från och med nästa onsdag.
You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU lurar oss, sa Donald Trump när han presenterade de här nya tullarna. Benjamin Dosa, moderat utrikeshandelsminister, finns med oss nu. Håller du med Donald Trump här?
Nej, definitivt inte. Och det är helt obegripligt vilka siffror som den amerikanska administrationen egentligen använder. Vi har i snitt ungefär lika låga tullar mot USA som USA har mot oss. Det skiljer alltså enstaka promille, inte tiondelars procentenheter eller inte 20-30% som den amerikanska administrationen kommunicerar. Så att det är helt obegripligt hur man har fått de här siffrorna.
Hur reagerar du på det då?
Nej, men det är klart att det här är en mycket sorglig utveckling. Det är när Europa och när USA har samarbetat, handlat med varandra, när idéer och talanger har fått flöda fritt över Atlanten, som också mänskligheten har nått som störst framsteg. Nya läkemedel, kraftfullare robotar, nya produkter och tjänster. Så att det här är en utveckling som ett litet exportberoende land som Sverige definitivt inte vill se.
Och vad innebär det då för svensk del? 20% på varor från EU från och med nästa onsdag.
Precis, och Sverige är som sagt ett litet exportberoende land och vi är beroende av att kunna sälja våra produkter och tjänster till USA men också till andra delar av världen. Och det finns vissa branscher som riskerar att drabbas extra hårt av det här. Det handlar bland annat om vår bilproduktion och bilexport till USA. Där går ungefär 26% av bilexporten just till den viktiga amerikanska marknaden. Också läkemedelsindustrin, timmer och virke är några exempel på branscher som riskerar att drabbas. Men från regeringens sida kommer vi såklart att göra allt vad vi bara kan för att det ska få så liten inverkan på svensk ekonomi och svenska jobb som bara är möjligt.
Du nämnde bilindustrin. Jag måste fråga dig, för alldeles nyss här så kom ju besked från Volvo om att de kommer att flytta delar av sin tillverkning till USA på grund av de tullar som har aviserats då för bilindustrin. Hur ser du på det?
Men som sagt, att det är i grund och botten ett beslut som Volvo Cars får fatta, men det är en olycklig trend ifall företag som idag är globala med produktion både i USA och på två ställen i Europa ska behöva fatta den här typen av beslut. Det är ju nämligen så att de här fabrikerna tillverkar ju modeller som går på export till flera olika länder, och just bilindustrin har ju väldigt globala värdekedjor. Alltså modern bil idag har komponenter och delar från 40-50, kanske 60 olika länder. Så att alla biltillverkare kommer få det tufft, och det är därför vi har sett så dramatiska börsfall också bland de amerikanska biltillverkarna. Ifall det införs då 20-30-40% tullar på komponenter. Om man tittar på bland det mest amerikanska man kan köpa, en amerikansk truck, där kommer displayen från Japan, sladdarna till displayen från Kina, airbaggen från Tyskland, sidopanelerna från Mexiko, och så fortsätter det. Det finns beräkningar som visar på att en amerikansk bil kan bli uppemot 20 till 25 000 kronor dyrare. Och det är bara bilen. Sen har vi mat som kommer bli dyrare för amerikanerna. Det är vitvaror, det är elektronik och allt annat som man köper.
Men för Europa då, för Sverige då, finns det risk för att fler bolag kommer göra här som Volvo, alltså helt enkelt flytta delar av sin produktion till USA, och att Europa och Sverige då går miste om arbetstillfällen till exempel?
Som sagt, från regeringens sida kommer vi göra allt vad vi kan för att skydda svenska jobb och svensk ekonomi.
Hur då?
Ja, men till exempel så jobbar vi nu intensivt med att teckna nya frihandelsavtal så att det finns nya marknader för svenska företag att kunna exportera på. Och det finns tre sådana stora avtal som ligger på bordet. Det ena är Mexiko. Det andra är det som kallas för Mercosur-avtalet, som är Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Och dessutom med Indien. Och på så sätt skulle vi kunna öppna nya handelsrutter för svenska företag som förhoppningsvis också kan bidra till nya svenska jobb och investeringar i vårt land.
Och nu pratar vi mycket företagare förstås ju, och svenska företag, men den medborgaren i Sverige då, hur tycker du att man ska hantera det här? För det kan ju väcka mycket oro hos en förstås.
Det förstår jag verkligen, och speciellt om man är i en av de branscher som riskerar att drabbas hårdast. Men där kan man känna sig trygg med att regeringen kommer jobba dag och natt för att det ska få så liten påverkan som bara möjligt. Och man kan känna sig trygg med att Sverige har urstarka statsfinanser. Så att om konjunkturen nu kraftigt skulle försämras som ett resultat av de här tullarna, så finns det en beredskap från vår sida att snabbt kunna agera också.
Det är ju då mindre än en vecka kvar till de här tullarna införs. Ser du någon möjlighet för att det kommer att skjutas upp på något sätt?
signalerna vi får från USA är tyvärr inte särskilt positiva. Från EUs sida så har vi hela tiden valt samtal, förhandling och dialog. Vi har skjutit upp på våra motåtgärder. Vi har säkerställt att våra motåtgärder är proportionerliga så att vi inte beskattar och inför tullar på ett större handelsvärde än vad de inför tullar mot oss. Så att vi har hela tiden försökt välja förhandling framför den här konfrontationen och eskaleringen. Men tyvärr så är signalerna från USA att man hittills inte har varit intresserad av det.
Vi får se lite grann hur man går vidare då från EUs håll i detta. Benjamin Dosa, moderat bistånds- och utrikeshandelsminister. Tack så mycket. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Harry Styles, Sign of the Times i P4 Extra. För att upptäcka och fånga upp barn och unga som utsätts för trakasserier, hat och kanske till och med radikalisering på nätet så utbildar Rädda Barnen just nu så kallade digitala trygghetsvärdar. Det är alltså vuxna som ska finnas i gamingmiljön och skapa trygghet. En person som känner sig tvungen att lämna vissa spel faktiskt på grund av kränkningar, det är du, Cecilia Holmberg. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Vad var det du kunde höra i de här sammanhangen?
Så det är dels väldigt stereotypa förolämpningar, till exempel sexistiska kommentarer, gå tillbaka till köket och gör mig en macka, du kan inte spela för att du är tjej, eller nu är du en tjej med i laget, nu kommer vi att förlora. Väldigt vanliga allihopa. Mm. Det kunde också vara så till exempel att om man spelar med en manlig spelare som tycker att han spelar väldigt bra i laget, om man förutsätter att det är en man då, så säger de att men nu spelar jag jättebra så att vårt lag vinner, så du får ge mig din snap senare eller skicka bilder på dina bröst eller så också.
Alltså sådana typer av grejer också?
Ja, alltså mycket sexistiska, ofta sexualiserande kommentarer. Mm. Är bland det värsta man hör.
Vad tänkte du då?
På ett sätt så är det ju inte ett narrativ som är nytt. Jag menar, man kan ju se liknande teman på andra ställen i samhället, att kvinnor bemöts på det här sättet. Och jag tror att jag då, det här är kanske 10 år sedan eller så, tänkte att men det här är ju, man ska bara lära sig att ta de här kommentarerna. Det här är någonting man måste stå ut med. Istället för att tänka som idag kanske att det här är fruktansvärt, det här är fel.
Mm. Hur hanterade du det då? Alltså, fanns det stöd att få någonstans? Eller?
Nej, jag kan inte komma ihåg att man pratade om det här på något sätt förr i tiden. Det beror säkert på vilka sammanhang man befinner sig. Men mer än att liksom man har en idé om alla människors lika värde, så fanns det ingen som specifikt pratade om det här händer inom gaming, så här kan du bli tilltalad inom gaming och det är inte okej, hit kan du komma och prata.
Mm. Nu har ju du engagerat dig och faktiskt, du har lämnat vissa spelmiljöer helt och hållet på grund av att det blir ohållbart och så. Hur pratar ni sinsemellan? Vad är det du hör för berättelser från den här miljön?
Många berättelser som påminner om mina, många berättelser där ofta är det då tjejer aldrig blir bemötta neutralt inom gaming. Om det inte är så att man blir sexuellt trakasserad eller sexualiserad, så handlar det ofta om ett icke-neutralt bemötande. Alltså, om du är tjej kommer du alltid uppmärksammas för ditt kön. Aha, vi spelar med en tjej, det är så trevligt. Vilket leder till att man blir ganska stressad. Att nu måste jag liksom representera hela kvinnliga könet. Många av de historier som folk berättar knyter an till de här temana. Att jag fick vara med i gruppen för jag var deras token girl eller så.
Mm-hmm.
Utöver, alltså, som jag tidigare nämnde, rakt upp och ner förelämpningar.
Mm. Vi har också med oss Daniel Djupsund Kjerin som nyligen har utbildat sig till just en sån här trygghetsvärd. Daniel, vad hör du, vad tänker du när du hör Cecilia berätta här om det hon blev utsatt för?
Nej, det är ju, tyvärr är det ju vanligt förekommande, man hör mycket om sådana historier, tyvärr. Och det är ju så, det är ju inte bara i gamingvärlden utan det är ju samhället generellt, känns det som är. Det är mycket sexism och polarisering och hat, tyvärr. Så att det är ju, man vill ju att det ska bli bättre, men det är ju inte så.
Mm. Du kanske kan vara med som en del av lösningen. Vad är det liksom ni nu då som utbildas? Vad är det ni ska göra ute på fältet, så att säga, ute på nätet och i de här gamingmiljöerna?
Nej, men vi ska ju vara en trygg vuxen, kort sagt, och finnas där om barn och unga behöver någon att prata med och försöka fånga upp om vi märker att det är någon som mår dåligt eller kanske blir behandlad illa. Och bara finnas där och lyssna så att de kan prata med någon.
Hur kom det sig att du ville engagera dig i det här då?
Jag har barn som är mycket online. Så att för mig var det, när jag hörde om digitala trygghetsvärdar, så var det en naturlig sak att vara närvarande. Precis som att jag hängde på fotbollsmatcher och träningar. Så när de rör sig liksom i gamingvärlden, och den äldsta höll på med e-sport, så då var jag ju där för att se hur det gick för han och se hans matcher och i den mån jag kunde, och då hade jag varit, då har jag blivit mer involverad i den, i gamingvärlden, och ja, nej men, och det känns naturligt att försöka vara, hjälpa så mycket man kan för att göra den bättre plats för barn och unga.
Har det varit svårt att hantera den här miljön som förälder? Vad har du upplevt tidigare?
Jo, alltså man ser ju saker som skrivs, och ja, framförallt skrivs, så är det ju, det är ju inte kul att se, oavsett om det skulle vara riktat till ens barn eller vem som helst, utan att vi har ju varit öppna med för våra barn och pratat om hur dels hur man bemöter andra både liksom i vanliga livet och online, att det finns ju en fysisk person bakom det här nicket. Så att, och även att är det så att de blir bemötta dåligt, så ska de kunna prata med oss föräldrar.
Cecilia, vad tänker du om den här metoden då med vuxna som finns närvarande? Ibland hör man ju om att det är ju som en fritidsgård fast utan vuxna just. Behövs de här vuxna eller kan det bli en nackdel att de finns där?
Jag tror ändå att det är väldigt positivt. Jag menar, vi brukar tänka i vår organisation på goda förebilder, och det tror jag att de här digitala trygghetsvärdarna kan ha liksom som roll. Jag tror att det kan vara väldigt bra att det finns en vuxen i rummet som ser jargongen och kanske då dels kan prata med ungdomar, sina egna barn eller andra om den jargong som de faktiskt då har bevittnat, inte bara hört talas om. Men också för att i bästa fall kunna markera att den här jargongen fungerar inte, eller sättet ni skämtar på här nu, det kan vara diskriminerande, det kan vara kränkande och så vidare.
För nu hör vi ju också om nätet som har blivit något helt annat i vissa forum, också med folk som uppmanar andra att göra brottsliga saker, och det finns ju den typen av problematik också på nätet.
Absolut, och jag tror att det någonstans kommer det tillbaka till det här problemet med transparens på internet, att föräldrar kanske inte alltid ser vilka konversationer som deras barn deltar i, och det kan ju både handla om diskriminerande, kränkande beteende eller kriminellt beteende. Så om vuxna på något sätt kan försöka eftersöka mera insyn i de här utrymmen, tror jag det är positivt. Mm.
Tack så mycket båda två för att ni var med, Cecilia Holmberg och Daniel Djupsund Kjerin. Tack så mycket.
I sin stol, på en terrass där man bojkottar sol. Hon kunde lika gärna låtsas som det regnar. Och hur jag blev intressant har jag funderat på min kant. Det måste finnas vassare val.
Gessle och Albin Limelda och Nyper mig i armen. Du hör den här i P4 Extra där vi fortsätter nu med Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
Lyssnar på P4 Extra. Från catwalken i Rom till den skånska myllan, bokstavligen faktiskt. Trädgårdstiders Malin Persson är med oss. Hon är dagens gäst efter de lokala nyheterna.
Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenengard träffar i eftermiddag den turkiska utrikesministern Hakan Fidan för att skynda på frigivningen av fängslade journalisten Joakim Medin. Ministerna träffas i samband med ett NATO-möte i Bryssel, rapporterar DN. Joakim Medin frihetsberövades förra veckan på flygplatsen i Turkiet där han skulle rapportera om de stora protesterna i landet. Stenegard meddelar även att den svenska generalkonsulen i Istanbul idag har fått träffa Medin. Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
Ett misstänkt mord har skett i Norli, Ale kommun utanför Göteborg. Polisen larmades under måndagsmorgonen till en bostad där en äldre man påträffades med allvarliga skador. Mannen avled av sina skador som enligt polisen orsakats av yttre våld.
Jag vaknade till och såg tre polisbilar utanför balkongen.
P4 Göteborg träffar en person som bor i närheten.
Jag tänkte, oh shit, här har hänt någonting.
Men hur känns det att det är så pass nära dig?
Nej, det är katastrof.
Polisen har spärrat av bostaden och inlett en teknisk undersökning och utreder händelsen som mord alternativ dråp. En person har gripits misstänkt för mord. Anhöriga har underrättats om dödsfallet. Linus Helsing, Josipa Kesic, P4 Göteborg.
Josefin Motin har lagat 800 matlådor till sina morföräldrar med mottot "Mat är mitt kärleksspråk".
De blir så glada och de känner att de har fått livskvalitet igen.
Det var när hon la ut maträtter hon lagat i familjens chatt och morföräldrarna sa att de ville smaka som Josefin Motin till slut frågade om de ville ha veckovisa leveranser av matlådor.
Min mormor var ju på gränsen till att bli undernärd när jag började laga matlådorna.
Mest populärt hos morföräldrarna är husmanskost pannbiff, ärtsoppa och Josefins egen favorit makens pannkakor.
De är öppna för både husmanskost och lite modernare rätter så.
I 3 år har Josefin lagat mat till morföräldrarna och hon har förfinat tekniken. Runt en timme tar det för henne att svänga ihop de 10 portionerna. Josefin filmar och lägger upp från matlådeverkstan på sociala medier där hon följs av 150 000 personer. Men det är inte likes som driver henne.
Det enda jag vill är att flera ska ta efter och börja ta hand om sina äldre och släktingar och sådär.
Andrea Pettersson, P4 Göteborg.
Och fler nyheter finns i appen Sveriges Radio Play.
Nu fortsätter P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
Och Trädgårdstiders Malin Persson, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Kvinnan med hatten hade jag skrivit upp.
Ja, när de inte vet vem jag är, då är det, vem är det där? Ja, men det är hon med hatten, ja just det.
Men du har ju ingen hatt idag. Och du går inte alltid runt med hatt.
Väldigt ofta. Men min pojkvän sa faktiskt att jag skulle inte ha hatten. Så jag, nej, inte idag. Nej. Inte när det är radio, det är bara på tv.
Det är bara på tv. Ja, vad underbart. En säsong till för er del på gården i skånska Eslöv. Ni har lite att stå i.
Vi har så mycket att stå i. Det tar aldrig slut.
Nej.
Och det är väl lite som det är med trädgård. Att det är ett evighetsprojekt.
Du har inte besvårt med det att hantera när det inte finns något slut.
Både och. Alltså jag gillar ju det där med trädgård att vissa projekt tar slut och man ser verkligen den här processen från en början och ett tydligt slut. Men det hela stora nej. För sen när du väl är färdig, då känner man ju bara, ska vi inte göra om lite här?
Vad är nästa grej?
Precis.
Du är kreatör,
inredare, programledare och snapsmakare tydligen.
Jaha, precis. Jag har många strängar på min lyra.
Hur gick det med snapsen där?
Alltså, den där Adam är ju ganska svårflörtad skulle jag säga.
Din trädgårdstider kollega.
Ja, han var inte alls imponerad.
Han sa, citat, avslaget vatten.
Det tycker jag var lite taskigt.
Ja, det var lite taskigt. Björksav som du bjöd honom på där. Vi ska prata mer trädgårdstider, men förstås också om livet som supermodell och nybliven hundägare.
Åh, ja. Ja. Vad härligt.
Malin Persson är det som är dagens P4 Extra-gäst. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Sabrina Carpenter med Taste i P4 Extra där vi har besök av Malin Persson som vi ser just nu i SVT i trädgårdstider. Jag tror det är typ 14:e säsongen eller något sånt där.
Ja, det har rullat på ett tag.
Vad är det med det här programmet tror du?
Ja, vad är det med det här programmet? Alltså, jag har ju varit med nu i 10 säsonger och jag var ju för 2 år sedan var ju hon den nya. Så det här är en långkärare. Och jag tror liksom att vad som är kul med det är att dels är det trädgård och det är liksom ett intresse som bara växer. Och vi liksom får ju nya målgrupper hela tiden. Det är barn som kollar tillsammans med familjen. Och liksom, innan var det kanske en liten äldre grupp. Men nu är det verkligen alla som kollar. Och jag tror att mycket bra grejer man lär sig mycket. Och sen är det också att vi gör lite skojiga grejer ibland. Men framförallt tror jag det är dynamiken mellan oss programledare. För vi har fruktansvärt roligt tillsammans.
Har ni det på riktigt?
Ja, på riktigt. Det är inte bara fejk, jag lovar.
Ryker ni ihop någon gång då?
Nej, det har aldrig hänt, nej. Någon gång har man blivit lite småsur när John liksom dissar mina projekt. Så här, det där är inte på riktigt. Man kan inte göra så på riktigt. Jag bara, jag bryr mig inte. Det ska vara kul tv.
John Taylor som är med. Okej, så där kan, men det är väl lite så också att du kan ha högt flygande planer?
Ja. Och det är lite så som jag är. Så jag tänker att alla våra karaktärer liksom funkar väldigt bra tillsammans. John har fantastiskt mycket kunskap och vet liksom allt när det kommer till trädgård. Och jag har lite galna idéer ibland. Tänker kanske att det går lite enklare än vad det egentligen gör. Mm. Pernilla är den liksom som håller oss i handen och liksom, ja, också är liksom en bra chef. Väldigt rättvis, men liksom... Ja.
Men hon bossar liksom.
Ja, absolut. Och sen Adam liksom... ja, han bjuder oss på fantastisk mat och får oss att må så bra och lär oss en massa danska nya
ju,
ord.
Nu är ju han den nya, kan man
ja,
säga.
Ja, precis. Han är den nya.
Efter Tarek Taylor där. Hur känns, saknar du Tarek?
Men det är klart man gör. Tarek är ju fantastisk och man saknar honom. Och vi hade ju jättemånga fina och roliga år tillsammans. Men samtidigt, det händer någonting i gruppen när det kommer in någon ny. Man kan inte säga om det är bättre eller sämre. Det blir bara annorlunda. Och det tror jag är... Det är bara bra liksom.
Du är ju liksom den som snickrar och grejar och det verkar som att du kan typ allt.
Ja, förutom jag älskar att det ser ut så.
Ja, snaps kanske inte är din grej då riktigt, men det andra, alltså var kommer liksom det här, de här idéerna och drivet ifrån?
Nej, men alltså först och främst vill jag ju tillägga att vi har ju ett, det är inte bara jag som snickrar, vi har ju ett fantastiskt team som låter mig briljera och liksom får det se så där jätteenkelt ut. Men drivet och alla idéer kommer någonstans ifrån att från barndomen tror jag. Jag är hästtjej, så det var där fick man verkligen hugga i. Hitta på lösningar och liksom allt ifrån att snickra, fixa, städa och röja upp. Alltså det är något jag aldrig dragit mig för, att liksom hitta på nya lösningar. Och sen har jag en pappa som är väldigt, väldigt kreativ. Och han har ju liksom hjälpt mig i alla år när jag har kommit med roliga idéer.
Så har han alltid varit, har han hjälpt dig när det blir fel också?
Ja,
när absolut. Du råkar borra i en vattenledning.
oj, vad har du läst det någonstans? Det händer. För det är lite så jag är. Jag vill ju gärna liksom sätta igång och jag har liksom inte så mycket tålamod. Och jag kör hellre liksom. Och istället för att vänta och göra det perfekt så...
Så vad hände med vattenledningen då?
Ja, vi fick stänga av allt vatten och sen så fick någon rörmokare komma. Pappa kom först och fixade lite grann. Och sen så...
Och du som bara skulle sätta upp en hylla eller vad det
var? Ja, det var en liten ny krok i hallen tyckte jag skulle fixa.
Så kan det gå också. Ja. Men du, jag är lite nyfiken på, är du så väldigt positiv som person?
Jo, men jag är nog ganska positiv. Eller jag är positiv, det är jag absolut. Sen tror jag väl att de vill få mig att framstå som världens mest positiva person. Och John som världens mest... Du vet.
För att det blir bra lite. TV.
Det blir bra TV, men jag är nog ganska positiv.
Du ser lösningar ganska mycket.
Ja, men det gör jag.
Jag läste också någonstans att du har sagt att du kan kontrollera dina tankar.
Oj, ja. Har jag sagt det?
Är du en ältare?
Alltså jag vet inte, jag också. Jag känner att jag ändras så mycket. Så någonting som jag kände för ett par år sedan, jag känner att jag är verkligen... Det händer någonting just nu, känner jag. Så mycket grejer som jag tänkte, men så där är jag. Och jag gör det för att jag gillar det här. Så bara inser man, men kanske det är på grund av något annat. Vad är det som ligger bakom det? Så det är spännande.
Jaha, men vad är det som har hänt då, tror du?
Jag vet inte, jag kanske har mognat lite, jag vet inte.
Vad spännande. Vad spännande. Du, Rom måste vi ju snacka lite grann om.
Det måste vi.
Du har ju levt delar av ditt liv utomlands faktiskt. Ja, stora delar. I denna stad.
Ja.
Saknar du det ibland?
Ja, gud ja. Jag saknar det varje dag. Det
varje dag?
Ja, men Rom är verkligen liksom mitt hem, känner jag. Men nu är det liksom, när man besöker kan man bara... uppleva all kärlek som jag har. Och den där frustrationen som jag kände efter många år där kan man bara släppa. Mm. Men vi saknar det absolut, det gör jag.
Vi ska snacka mer om Rom och modellkarriären som du hade där. Malin Persson är det som är dagens P4 Extra-gäst. Först tänkte jag att du ska få lite musik. Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you. Like a heart.
nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken.
P4 Extra, lyssnar du på Trädgårdstiders Malin Persson är här och vi fastnade i Rom. Oh. Vi började prata om Rom, detta härliga ställe. Du, jag visste inte att du faktiskt har varit supermodell.
Nej.
Hur kom det sig?
Alltså, jag halkade in lite där på ett bananskal. Lite som jag gjorde i Trädgårdstid också, lite så jag jobbar.
Det är din grej.
Det är min grej. Jag blev faktiskt scoutad. Jag var nere i Rom och pluggade italienska efter gymnasiet. Och då blev jag scoutad av Karl Lagerfelds assistent. Så han hade sett mig cykla runt på en vit cykel. Och han sa, hon den tjejen vill vi ha till fittings på Fendi.
Henne ska vi ha!
Ja, henne ska vi ha! Så det var lite av en slump. Och det var en stor jubileumsvisning i Rom. Versace, Armani, Fendi och Valentino.
Fina märken.
Fina märken,
lite lyxiga.
Precis, ja, lite lyxiga, stora märken. Och då var det en av tjejerna som hade blivit sjuk. De hade flugit in toppmodeller från hela världen. Och då hade jag gjort de här fittingsarna som inte är särskilt glamoröst. Liksom, att man provar alla outfits tillsammans med Lagerfeld och teamet liksom, i designprocessen. Och då var man, oh, men vad synd, liksom, hon den här tjejen som inte kommer och de här fyra bästa outfitsen inte får visas. Och då var Karl bara... Oh, but Malin can do it. Och då, jag hade aldrig gått en visning. Jag kunde knappt gå i högklackade skor. Liksom. Så,
apropå att halka in på ett bananskal.
Ja, det var verkligen så. Men det gick bra. Och sen var det lite snöbollseffekt efter det. Liksom,
men jag måste bara stanna lite grann där nu. För vad tänkte du? Vad, fanns det så här att nej, men det här kan inte jag göra? Fanns det i ditt huvud? Så här, nej.
Nej, jag var nog mer så här, ja... Det är klart, jag ska prova.
Varför
det
var liksom, inte?
Ja, varför inte? Mm. Så det var väl mer lite så att man kände sig lite liten och lite outsider när man inte kände någon och sådär. Men nej, det var ju en fantastisk chans liksom. Och då, i La Repubblica var det så här dubbeluppslag när de skrev om den här stora visningen. Och då var det, vem var den nya tjejen? För jag var den enda som ingen visste vilken var. Eftersom det var så himla bra line-up med alla de här stora tjejerna. Så sen signade jag med en agentur i Milano. Och sen var det att det gick ganska snabbt efter det. Sen blev det New York och Paris och alla stora modeveckor. Och sen fortsatte jag jobba med Karl Lagerfeld genom hela min karriär. Så då när jag kom till Paris, första säsongen för Haute Couture, då bokade han mig både för Chanel och då för sin egen Lagerfeld Gallery.
Hur var han att jobba med då?
Underbar.
Var han det?
Ja, verkligen.
Han det här var, är ju en legend, ska vi säga, för de som inte är liksom helt inne på det med mode och så. Men han är ju en legendarisk designer.
Verkligen. Och den kreativiteten och den energin. För han var ju ändå ganska gammal, även om det här är 20 år sedan. Så kom han alltid in, liksom, hade tusen idéer. Allt ifrån liksom, hur hår och make ska vara. För han jobbade också som fotograf och hade en stor studio i Paris. Så det var fantastiskt att få se den där processen liksom, från... Både när han skapade mode, en kollektion och som fotograf.
Var han snäll?
Ja, han var alltid väldigt, väldigt snäll. Mm. Han var alltid väldigt snäll. Och han har ju, man kan ju läsa konstiga grejer och konstiga uttryck och sådär. Men han, jag har aldrig upplevt någonting. Han har alltid varit väldigt supportive. Och väldigt
för det är ju det som man kanske har hört om modebranschen när man står utanför, så att säga. Att det är en ganska hård bransch. Det är mycket utseendesfixering, hets och så. Upplevde du det då?
Alltså det är det, och det är verkligen, jag skulle aldrig rekommendera någon, alltså min dotter frågade, skulle jobba som modell? Jag bara, nej, aldrig i livet. Nu var det så att jag halkade in, så jag slapp ju göra de där jobbiga hundåren liksom, och gå på castings och kämpa och gå runt med liksom en testfotografering i din bok. Så att jag hade den här lyxen att liksom få hoppa in och få jobba med seriösa, stora, bra varumärken från början. Så jag hade lite, jag slapp kanske mycket av det där, de där jobbigaste hajarna. Men sen klart, det är en väldigt tuff värld och det är mycket unga tjejer. Så det är klart att du är väldigt utsatt. Nu så är det lite mer reglerat att man får liksom, ja men du måste ha någon vuxen med dig och det finns lite mer bestämmelser kring hur du får
jobba. Så det har styrts upp på något sätt?
Det har absolut, ja, absolut.
Det här med, som modebranschen är ju liksom ganska mycket så här slit och släng och konsumtion och sådär. Och nu har ju du verkligen gått precis tvärtom. Mm. Det är jättemycket återbruk, liksom, ta vara på gammalt och så. Vad tänker du själv liksom?
Nej men jag kände väl väldigt mycket, det finns ju två sidor i modevärlden. Visst, det handlar ju om att sälja kollektioner, men vad jag fick inblick i är ju hatkulturen i hantverket. Du vet, den där lilla sömmen som det var en kvinna som bara fick göra på Chanel-dräkten till exempel, eller de små knapparna. Alltså det är ett sånt extremt nörderi, och det kunde jag ju uppskatta. Men det här fast fashion, att vi ska bara trycka ut, det för mig har varit helt ointressant. Och faktiskt när min karriär började liksom, att det inte ringde lite, lika ofta längre, så var det verkligen att jag kände att jag ville liksom göra något helt annat. Jag kände, jag ville ta med mig det att skapa miljöer, för det är det som jag någonstans blir så inspirerad av och fått vara med och lära mig mycket av. Så det vill jag fortsätta med.
Var det så att telefonen slutade ringa, eller kände du själv att du var klar med detta?
Jag blev faktiskt gravid med min första, mitt första barn, så då var det lite så här, gud vad skönt, nu kan de inte ringa liksom. Nu kan de inte be mig åka till New York imorgon. För det var lite så att under väldigt många år så var livet på hold. Jag kunde vara hemma över en helg, men jag gick alltid och väntade på att när det kom ett telefonsamtal skulle man vara redo att åka. Liksom. Väldigt kort framförhållning.
Men att liksom byta det här livet då, sen, för sen du och din exman då, ni startade ju bar i Rom, och det var liksom en stor våning i de centrala delarna, och att byta det mot liksom Skåne och ett hus i lilla Malmö, utanför Malmö då. Hur och vad?
Ja, alltså processen där, jag vet inte, det är spännande. Och det är så spännande när man tänker på det så här i efterhand, om man ser liksom i 10-årsperioder hur livet kan ändras. Ja. Och det tar jag med mig fortfarande idag, att om 10 år, vem vet vad som händer då? Kanske jag skulle aldrig kunna drömma om att jag skulle jobba med trädgård för 20 år sedan.
Nej.
Men, men det var väl lite så att när jag har 3 barn, så när min dotter föddes så blev Berlusconi omvald i Italien, och då hade vi bestämt oss för att vinna han, då kommer vi flytta härifrån. Mm. Så då valde vi att flytta tillbaka till Sverige. För min exman var det ju att han flyttade hit och provade på det här livet.
Land,
ja, till ett nytt land. Och för barnen också. Och det kände jag då att det var absolut rätt val. Liksom, att kunna ge barnen lite mer frihet och lite mer den typen av uppväxt som jag själv har haft.
Och nu är barnen stora.
Ja, det är inga barn längre.
Nej.
Knappt.
Hur förhåller du dig till det?
Skitjobbigt.
Är det det?
Mm. Jag älskar alltså de barnen som småbarnsmamma. Jag ser mig lite som en småbarnsmamma, för det var liksom den bästa perioden i mitt liv. Så nu liksom, min yngsta är ju 15.
Mm.
Och det är, då är man ju inte ett litet barn längre. Sen har jag en som fyller 20 och en som fyller 18. Så jag har skaffat en liten hund. En liten pälskling.
Det var det jag tänkte komma till. Brutus.
Brutus.
Har klivit in ditt liv.
Ja.
Och jag förstår det som att barnen menar att det här kan vara en medelålderskris.
Det kan vara det. Det kan vara det. Alltså, jag är så förälskad i den här lilla hunden.
Ja.
Jag blev så lycklig. Och min vardag nu, det är så mysigt. Det finns inget bättre.
Men du måste ju psykologisera detta lite grann.
Gör det.
Är det här ett sätt för dig att fortfarande liksom ta hand om något?
Vad tror du?
Ja, om det inte växter så är det lite vove.
Ja, men det är lite så. Jag tror det är att känna sig behövd helt enkelt. Och den där villkorlösa kärleken. Han bara finns där hela tiden.
Ja. Mm. Biter han sönder grejer?
Ja, han är ganska snäll. Ja, han biter lite, men han har väldigt mycket leksaker. Mm. Så jag försöker distrahera. Men vad han gör dock nu, jag har precis lagt ut lite gödsel hemma och liksom förberett mina odlingsbäddar. Han är helt galen i dem, så han hoppar upp där helt enkelt. Så nu gäller det att sätta staket. Så min så fina trädgård nu kommer ändra luck lite efter den här valpen har kommit in.
Så det är inte mördarsniglarna hos dig, det är Brutus. Brutus som flyttar. Ja. Ja, men vad härligt. Hur är du som matte då?
Jag är väldigt kärleksfull, tror jag. Men jag har tänkt på det här, jag måste nu vara lite mer hård. För i början var han väldigt enkel. Nu känns det som att han har gått in i sin tonårsperiod. Han är 6-7 månader. Så nu är han lite busig, rymmer och du vet, så här, testa mig. Så nu måste jag plocka fram lite hårdare sidan av mig själv.
Men känner du själv att du är liksom i en helt ny fas av ditt liv nu?
Ja, det gör jag nog faktiskt.
Trivs du där?
Ja, nu gör jag det. När jag har min lilla hund.
Ja, det var det som behövde. För jag tänkte så här, Malin, nu kanske du kan köra fester klockan 4 på morgonen och bara...
Nej, det är inte riktigt det jag är ute efter. Nej.
Vad är du ute efter?
Ja, det vet jag inte riktigt än. Jag är ganska nöjd som det är nu faktiskt. Jag tycker det är ganska härligt. Men jag känner någonstans att om 5-6 år, då är det dags för något helt nytt. Det känner jag.
För du har ju ändå då 3 barn, du har varit ganska ensamstående med de barnen.
Ja.
Så, och jonglerat många saker. Vad tänker du så här i efterhand nu då?
Ja, men jag känner väl att jag känner mig väldigt stolt, och jag känner mig också väldigt nöjd och glad liksom, att jag har fixat det här. Men jag tror som i alla så här ganska jobbiga processer, att när man väl liksom är på väg ur det, det är då man inser lite att oj, shit vad jag har kört på. Så det är nog där jag är lite nu, att börja liksom känna efter och behöver den där lilla hundvalpen helt enkelt.
Ja.
Och landa lite.
Vad underbart det låter. Du, det var väldigt roligt att ha dig här.
Ja, men detsamma. Det var jättefint att vara här.
Malin
Glöm
Persson.
Inte att kolla på Trädgårds.
Nej, det gör vi inte. Ja. SVT, ja. Tack snälla för att du kom hit.
Tack. Hej.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Scatterings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture.
spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard.
Simon, you can call me Al i P4 Extra, och Malin berättade ju här att de om en vecka börjar spela in en ny säsong av Trädgårdstider. Det måste de ju göra nu när det är vår förstås, så den kommer i tv så småningom. Nu ska du få ekonyheter med Annika Nordin.
Biltillverkaren Volvo Cars måste tillverka fler fordon i sin fabrik i South Carolina i USA. Det här säger bolagets vd Håkan Samuelsson i en intervju idag efter Donald Trumps besked om tullar igår. Och till nyhetsbyrån Bloomberg säger vd Håkan Samuelsson att företaget kommer behöva öka antalet bilar som byggs i USA och säkert också flytta ytterligare en modell till den fabriken. Idag tillverkas redan två modeller där. För Norge är förhandlingar med EU nu högsta prioritet efter beskeden om USAs handelstullar. Norge, som inte är med i EU, fruktar att drabbas dubbelt genom att hamna utanför EUs eventuella motåtgärder. Det här säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
Det är ju Europa som är det allra viktigaste, som det att hindra att vi kommer utanför den tullmuren. Det menar jag vi har allra överst på dagsordningen. Hvis den kommer, vi vet ju inte det än. Jag reiser till Bryssel på måndag för att möta Ursula von der Leyen om detta bland annat.
Ja, nu blir det en snabb resa till Bryssel för Jonas Gahr Støre för att säkra att Norge inte hamnar utanför EU:s eventuella motåtgärder mot USA. Norge, som inte är medlem i EU, har haft tillgång till den inre marknaden genom EES-avtalet. Och att hamna utanför en ny eventuell tullmur runt EU är ett skräckscenario. 70% av Norges export går till EU, samtidigt som landet är en av världens största sjöfartsnationer som är beroende av en blommande världshandel. Knut Arild Hareide är chef för Norska Rederiföreningen.
Vår frykt är ju att det för till en lavare växt, ja, kanske en svagare världsekonomi, och då vill det bli mindre transport på sjön, och det vill naturligen också gå ut av en stormakt på sjön som det Norge.
Färre transporter till havs kommer att drabba Norge hårt som en stor sjöfartsnation, säger Knut Arild Hareide till NRK. Carina Holmberg, Norge-korrespondent.
Här i Sverige fortsätter antalet personskadeolyckor där elsparkcykel är inblandad att öka.